Hörrni, Niklas Pienso heter jag. Jag har ju varit här, jag tror att det är tredje gången jag kommer. Jag var på Åland för länge sedan. Och så här utanför och så nu inne i stan. Ska man se det som en sorts utveckling? Ni vet väl, om man får säga något lite provocerande, så är det ju faktiskt så. Vi lever ju i Sverige med en oerhört kraftfull urbanisering, men slutvisionen av Guds rike är ju att alla flyttar till stan. Eller hur? Se, det nya Jerusalem. Så om ni nu har bitit er fast på landsbygden, så vet ni, er tid är räknad. Men man kan väl ändå säga om de här bibliska visionerna, när Johannes på ön Patmos ser någon sorts slutvision av vad Gud vill åstadkomma, så säger han, nej men titta, det är Jerusalem. Och när jag, det är riktigt så formulerar han det inte, men jag har undrat när jag läst, varför säger han det? Och det enda jag kan komma på det är att han kände ju igen det. Det är hans barndomsstad. Det var ju dit han vallfärdade som ung. Någonting av det Gud visar slår an någonting som han känner igen. Och jag tänker, så är det med himlen när den kommer. En del tänker ju att vi alla ska gå omkring i någon sorts kördräkt och vifta, och det ska vara en enda lång sångstund. Jag tänker, jag kanske inte vill vara med då. Det är lite olika vad man appellerar till, men jag tänker att det Johannes ser, det är någonting som var väldigt bekant, som var fyllt med goda minnen och värme. Det Gud förbereder, det nya himlar och en ny jord, och det betyder att det är en plats där vi hör hemma. Det är en plats där du kommer att känna dig hemma. Det är en plats där som på något sätt påminner om det som är när det är som allra bäst här. Där rättfärdighet bor och där inga orättvisor finns. Bra att påminna sig om det. Att börja från slutet och så utgå därifrån. Hörrni, jag tänker att jag ska ta med till Lukas evangelium. Lukas är lite av min favorit. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Jag gillar Lukas. Det är helt subjektivt. Men det finns ju några berättelser som bara finns hos Lukas, som jag tror har präglat kristendomen i väldigt hög grad, och som framförallt präglar den tro jag har och den hela kristendomstolkning jag finns i. Det är den barmhärtige samarien. Det är bara Lukas som berättar om den barmhärtiga samarien. Och jag tror att det är en av de mest kända berättelserna i Nya testamentet. Och det är bara Lukas som berättar om den förlorade sonen. Och inte riktigt om det förlorade fåret, det finns i varianter, men det förlorade myntet. Ni vet, de här liknelserna om det förlorade som är återfunnet och om den otippade som används av Gud. Och Lukas är ju mest av alla comeback-evangelisten. Lukas berättar om en Gud vars nåd inte riktigt tar slut. En Gud som aldrig ger upp. Och han spränger ju alla gränser, det måste man nog säga. Nu vet jag, jag har aldrig gått i söndagsskola, men många av er har gjort det. Och då får man på något sätt Bibeln väldigt friserad. Men Lukas berättar ju häpnadsväckande historier som ställer allt på ända. Och så sorterar vi bort de grövsta uttrycken. Dels har ju bibelöversättarna på något sätt i from välmening tagit bort en del av det Jesus trycker dit. Och sen har vi med någon annan sorts frikyrkligt raste fått bort det andra. Men tänk den förlorade sonen. Det står ju att han begär att få ut sitt arv, drar till främmande land. Det första meningen betyder ju att han vill ha sin farsa död. Och sen när han har fått loss pengarna, fadern ger honom pengarna, så åker han iväg till främmande land, spenderar allt på festande och horor. Det är ju inte en misslyckad affärsman vi talar om, utan detta är ju en, ni vet, vanartig son som med vett och vilje kastar sig rakt in i vad vi skulle säga ett destruktiv livsstil. Och det här för Jesu åhörare var ju fullständigt självklart, att det är en sån där pojk man förklarar offentligt inte hör till familjen längre. Man tar avstånd från honom, man ser till att han inte smetar ner familjenamnet. Kommer man åt i den hederskultur som fanns, så hade ingen höjt på ögonbrynen om farsan hade slagit ihjäl honom faktiskt. Men så berättar ju inte Jesus storyn. Berättar om en pappa som står vid vägkanten och spanar efter den där förlorade åbäket. Och när han väl kommer hem, då finns det ju inga gränser för hur glad han är. Det upprepas gång på gång att han som är död har kommit tillbaka. Detta är Lukas evangelium till oss. Det går alltid att komma tillbaka. Du får alltid en chans till. Lukas är också den som mer än alla andra berättar om en Jesus på ständiga hembesök. Han är hemma och fikar hela tiden hos folk. Det är väldigt trevligt. Det mesta av det som händer i Lukas evangelium, det händer ju när de äter ihop. Tänk på det. Det är Simon som bjuder hem honom och det är Marta och Maria som har honom hem. Det är överallt är han runt och hemma hos folk. Vad betyder det? Det betyder att evangelium hör hemma i köket där du bor. Det handlar om den vardag du lever i. Det är Lukas som berättar om de där två Emmausvandrarna med glimten i ögat. Ni vet, de är på väg från Jerusalem, så kommer en okänd man och slår följe med dem och frågar vad går ner och pratar om. Och då säger ju de en av de mest komiska replikerna som finns i Nya Testamentet. De vänder sig till den uppståndne Jesus, tittar på varandra och så säger de: du måste vara den enda som kommer från Jerusalem och som inte har hört vad som har hänt. Jag tänker, när han skrev det måste han ha smålett. Det är ju så dråpligt det kan bli. Ni vet, när vi tänker att vi behöver upplysa den evige om sakers tillstånd. Vi är ju sådana vi också. Men gode Gud, vad är det du inte begriper? Ska jag ta det här med dig en gång till? Jag har ju hört sådana böner många gånger, jag har också bett dem. Men det som är så fantastiskt är ju den terapi, den uppståndne Jesus ger de här två lärjungarna. Han har tid, han masar sig en hel eftermiddag med två desillusionerade medelålders män. Jag tycker det är fantastiskt när Lukas berättar. Och så slutar det med att de vädjar till honom att kom med hem till oss. Och så tar han brödet, bryter det. Och då ser de att det är han. Och nu tänker vi på nattvarden och jag tror att det är rätt, men jag tänker också att det är i fullständigt vardagssammanhang. Vi ska käka lite ikväll, kan du hänga på? Och det är precis där som Jesus uppenbarar sig. Och det är det Lukas vill säga gång på gång på gång på gång på gång. Jesus kliver rakt in i dina vardagsomständigheter. Han delar din sorg. Och när din tro inte så längre än din egen näsa räcker, så går han ändå vid din sida. Och när du ibland tror att du är på väg bort, tro inte att det stämmer. För med dig går en osynlig följeslagare. Du har bara inte sett det. Du tänker att i andlig mening, din egen erfarenhet, rent fysiskt rör du dig bort ifrån Guds rike. Men det säger Lukas till dig, att den resan är inte möjlig när man en gång har haft med Jesus att göra. Även om du inte ser, det går någon alldeles vid din sida. Och du kommer att upptäcka det. Det är Lukas evangelium. Nu vill jag läsa för dig ifrån kapitel 13. Om vad som händer när man inte får de resultat man hoppas på. Nu har du redan hört min inledning. Detta är Lukas evangelium. Så även här blir det ett evangelium. Lukas 13, vers 6-9. Och Jesus gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare: i tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till. Så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. Det verkar som att det bara är en sak som räknas när man läser den här liknelsen. Det är bara en fråga som man behöver få svar på. Finns det frukt? Om inte, hugg bort det. Det står ingenting om hur gammalt trädet var. Jag vet ju inte om det är stort eller litet, om det har funnits där länge. Jag vet inte om det har burit frukt förut. Jag vet ju bara att i 3 år har han kommit. Under 3 års tid har det varit någon sorts torrperiod, i alla fall för det här fikonträdet. Men det kan ju mycket väl vara så att det finns en historia längre bak. Vi vet ingenting om det, men en sak vet vi när vi läser den här liknelsen. En fråga kräver svar, och det är: finns det frukt? Och det är den första frågan du kan reflektera över när du lyssnar på mig. Ta den till dig som en allvarligt menad fråga. Finns det frukt i ditt liv? Det står ingenting om det är mycket grenar, om det, vet, det är stort och det är ändå skugga i det där trädets närhet. Och det pryder ju sin plats som inte annat. Det har stått här i många år, det finns en historia. Och jag ristade ju in frun som mitt namn i ett hjärta, det där kommer vi aldrig hugga på. Ingen sån hänsyn finns i den här liknelsen. Det är en fråga som ställs: finns det frukt? Och frågan gäller ju det här året. Och när du tänker, ja men för 10 år sedan, så är det inte längre giltigt. Är det frukt i ditt liv? När man läser om frukt i Nya Testamentet så verkar det som att det egentligen är en sorts symbol för 2 saker. Och för det första handlar det om en förbättring av din personlighet. Är du trevligare i år än du var förra året? Mår människor bättre av din närhet nu än för 4 år sedan? Är du en bättre pappa? Är du en trevligare fru? Är du en bättre ledare? Är du en bättre medarbetare i år jämfört med förra året? Det är ju så man ska fråga. Vi brukar gärna dra iväg och det här upp i himlen. Nej, men nu ta det och titta dig i spegeln och fundera på: har det skett någon positiv utveckling i mitt liv, eller är jag snäppet bittrare i år än jag var förra året? Ni vet, vi kallar det realism, men emellanåt är det bara bitterhet. Det är ju ingenting som är sig likt längre. Hänger ni med? Frukt, i Sverige säger vi i alla fall, jag vet inte hur det är i Finland, det är ju hjärtinfarkternas land, men i Sverige har vi sagt under ganska lång tid, inte jag utan hälsomyndigheterna, att man ska ju klämma i sig 0,5 kilo frukt och grönsaker varje dag man får ligga i. Man ska äta 5 om dagen, det står i alla matvarubutiker. 5 om dagen, gör ni det? Nej, det är inte det jag är ute efter, men det är ju, frukt har ju nästan nära på magisk framtoning i media idag. Frukt kan motverka cancer, det bidrar till förbättrad hälsa, det innehåller en massa spårämnen man inte får i sig på något annat sätt. Överhuvudtaget har frukt och grönt en enormt positiv effekt på vårt välbefinnande. Och ibland har jag tänkt att det måste vara något sånt Jesus är ute efter. Ni vet, det finns en del människor, om man får vara i närheten av dem så känner man sig lite friskare efteråt. Ja, det är som om de har laddat en med någon sorts osynliga mineraler som man behöver för att komma vidare i livet. Är ni med? Man möter människor och så tänker man, det är skönt att vara där de är. Jag var lite trött och moloken, men sen fick jag sitta ihop med dem och jag känner att tron har kommit tillbaka och fokus har blivit starkare. Och jag tyckte lite synd om mig själv, men det gör jag inte längre. Och sen möter man en del andra människor och tänker, när man går därifrån, jag är fullständigt slut. Och så mådde bra innan den här dagen började. Nu är allt berst. Har ni varit med om det här? Vad är du för sorts människa? Det är precis den frågan som Jesus sätter fingret på. Sen trycker han till. Är du en sån som bidrar med någon sorts hälsa där du går fram? Är du en sån som ger ny kraft när människor tappar sugen? Vi har ju sagt till alla våra 4 barn, ni vet, när blodsockret sjunker, det är ju som en kälkbacke. Man kommer osynligt, men sen ju längre ner i den där blodsockerkurvan man kommer, desto snabbare går det. Och sen urartar det till 3:e världskriget där hemma. Då har vi alltid sagt till våra barn, ta en frukt. För då vet vi att det räcker tills fiskpinnarna är klara. Du vet, kom upp igen. Och jag vet att jag talar om det här lite skämtsamt, för frågan är för min egen del rätt plågsam. Vad händer med människor när de möter mig? Är jag en sån som ger människor hopp, tro? Är jag en sån som människor kommer till när allting har gått i kras för att få någon sorts gnista tillbaka? Eller är jag den där millimeternissen som talar om att nu blir det fel igen och hit ska vi och du passar inte här? Och vem är du? Det är frågan. Är du bättre i år än förra året? Tänker ibland när jag möter äldre människor, gode Gud, bevara mig. Om inte det går, se till att ta hem mig innan jag hamnar i den bitterhet jag möter. Och så tänker jag, man har levt ett helt liv bland Guds folk. Vad är det för livsströmmar som gör att frukten jag äter är sur så att käkarna nästan drar ihop sig? Och jag har tänkt, gode Gud, låt det bli något annat i mitt liv. Och så har jag suttit med en äldre kollega, Martin Tonell. Han är 91 år och jag träffar honom här om sisten. Så frågar, hur är det Martin? Ja, jag har lite ont i ryggen. Ja, jag brukar säga till honom att med tanke på hur det är för de flesta andra i din ålder så kan man säga att du lever i alla fall. Och när jag möter, han är pastorskollega, har varit ledande pingstbroder. Det var han som satt ordförande i dagengruppens alla möten. Och nästan alla kollegor i min ålder och äldre har haft skräck på gränsen till panik inför Martin Tonell. Han kunde näpsa folk utan några krusiduller mitt i möten. Han tryckte till, gärna offentligt så det tog. Och så möter jag honom nu. Han är avklädd all sin tidigare, ni vet, betydelse. Han går med nattvard till de gamla i församlingen. Kommer promenerande 3 gånger varje vecka och dricker lite kaffe. Han frågar mig alltid hur jag mår. Och han talar alltid om för mig att han och hans Elin ber till Gud för mig. Och när folk kommer till Martin, som ju tillhör, ni vet, den gamla segertorner falangen och säger det är inte bra i Philadelphia, vet du, då tittar Martin på dem stint och så säger han, vi har aldrig dåliga möten i Philadelphia. Och så tänker jag, gode Gud, gör det med mig. Jag skulle vilja bli sån. Jag inser att just nu hänger jag med i sången, men om 10 år så är jag helt borta. Om 20 år fattar jag ingenting. Men jag vill ändå vara med bland Guds folk. Jag vill vara bland Guds folk. Och jag skulle vilja ge kraft in i en ny generation. De kommer säga grejer, jag tänker, var kom det ifrån? Fattar de ingenting? Jag tänker, jag ska ändå vara där och ge dem kraft. Jag vet hur begränsade mina perspektiv är. Och jag vet hur snabbt jag kommer gå ur tiden rent mentalt och inte längre förstå den värld vi navigerar i. Men jag skulle vilja vara där och ge nästa generation känslan av tro. Känslan av hopp. Av uthållighet. Och jag skulle vilja säga, jag ber för dig. Och jag tänker be tills andan går ur mig. Skulle önska att det kom god frukt ur mitt liv. Det är vad jag önskar. Och det är den fråga som du har fått nu. Finns det frukt i år? Och den andra frågan är ju, eller den andra tolkningen är ju, att frukt är ju det som är någon sorts förmerande av liv. Frukt är ju det som på något sätt gör att livet går vidare. Att nya människor kommer till tro. Att min tro på något sätt är smittsam. Att min tro går vidare. Den är om möjligt ännu mer smärtsam. Och nu sitter jag i en sån roll att jag ber till Gud med människor som vill bli frälsta, men det är ju ingen som egentligen har mig att tacka för något. För det är ju någon annan medlem i församlingen som har talat med. Jag tänker, vem hjälper jag till tro? Jag har bekymmer över det. Måste säga det. Mina 2 grabbar spelar amerikansk fotboll. Jag kommer återkomma till det. Vi har vunnit över Finland. Jag vet inte om ni ska vara glada för det eller ledsna, men så är det. Där kom ju Svein, heter han. Han är norrman och han har ju snappat upp att jag är pingstpastor. Och på pingstafton spelade ju min äldsta son som är 20 år fotboll mot Tyresö, som är otroligt duktiga. Och jag och Helena kom, vi hade varit på någon fest eller uppvaktning, och så när vi kom gående, då säger Svein: här kommer pingstpastorn. Och vet du, då när vi kom, då vänder matchen till vår fördel. Och detta snappar ju denne förvirrade norman upp. Och så säger han att detta är ju ändå andens högtid, och börjar småpredika för mig. Och så har de bett min fru Helena vara lagledare, inte mig. Men jag tänker ändå, gode Gud, öppna en dörr för mig. Jag var glad och jag tackar Svein, men jag tänker rätt läge måste komma. Men jag skulle så gärna vilja föra en människa till tro. Det är lite för länge sedan i mitt liv. Och jag vet att det är den frågan Jesus trycker på. Niklas, är det frukt i ditt liv? Vad gör man när man inte får se resultat? Vad gör man nu då när man uppfattar att man själv blir lite kyligare med åren? För det kan ju en del av oss uppfatta. När vi inte rörs så lätt och inte åker med så lätt, och vi tänker, det där har jag hört förr. De kommer snart ner på jorden. Jag vet vart det här tar vägen. Man blir ju sån också. Till dels erfarenhet, till dels nostalgi. Och ibland inser jag att det är nästan som en andlig nådegåva att kunna särskilja nostalgin från erfarenheten. För nostalgin, den förankrar mig i det förflutna. Erfarenheten hjälper mig framåt. Vad gör man när man inte ser frukt? Det är också vad den här liknelsen handlar om. Och nu verkar Lukas tänka att det finns två alternativ här. Det finns ett ägaralternativ. Tänk Nokia. Om det inte kommer resultat, vad gör man då? Här krävs rationaliseringar, eller hur? Ganska kraftfulla omstruktureringar. Den här ägaren som Lukas talar om, han är ju helt solklar över saken. Han är ju realist och han har rätt. Det är inget tvekan om saken att han har rätt. Han säger, hugg bort det. Varför det? Det här kostar resurser som jag kan använda för annat som kommer att ge mer. Och det har dessutom haft 3 år på sig. Det är inte så att det är någon förhastad slutsats. 1 år är okej, 2 år, men 3 år, nu räcker det. Jag tänker att ägarperspektivet, det hamnar lätt hos mig. Är det här effektivt? Är de här människorna funktionella i den här rollen? Ser vi att vårt barn- och ungdomsarbete går åt rätt håll? Man blir snabbt ägare. Nej, nu tar vi bort det här. Stäng ner det där. Flytta på den människan och låt det gå fort. Har ni varit med om det där? Och det kan ibland vara rätt så klokt. Och ibland alldeles förfärligt fel. Men det där är ett perspektiv som jag tror att vi behöver fundera över. Och ibland har jag tänkt, är jag ägare? Är det förhållningssättet som kommer över mig? Sen finns ju trädgårdsmästaren. Och jag måste säga att den där trädgårdsmästaren gillar jag. Han är ju helt fantastisk. Därför att den där trädgårdsmästaren, han utgår från något som inte syns och som inte finns. Han säger, ge det här 1 år till. Och sen talar han tro om det här trädet. Och säger att om vi ändrar lite i förutsättningarna, ge mig 1 år till, så ska jag se till att jag gör det yttersta för att det här ska kunna ske. Och skulle det vara så att det misslyckas, så tänker jag ändå inte fälla domen. Det får du göra. Och jag ibland tänkt att mellan de här två polerna rör sig vårt liv, och mellan de här två polerna rör jag mig. Och egentligen skulle jag vilja säga att det kommer nu en efterlysning. För det jag tror vi behöver i Guds rike, det är fler trädgårdsmästare och färre ägare. Och jag kommer att vara trädgårdsmästare för mina barn tills den dag jag dör. Om någon vill hålla i yxan, så är det inte jag. Hänger ni med? Vad gör vi när vi inte ser resultat i människors liv? Vad gör vi när vi möter bittra människor i församlingen? Du hörde ju att jag var färdig att skicka en del rakt ut i tomheten. Så inser jag kan inte göra det. Ett år till. Gud kan göra under med en gammal människa. Gud kan förvandla en ung människa. Gud kan förvandla mig. Från en cynisk ägare till en älskande trädgårdsmästare. Jag behöver ha händerna rakt ner i myllan. Jag behöver liksom klämma på grenarna, ta på växten. För det är då man känner här finns hopp. Det kan bli något annat. Så det här, gott folk, är en efterlysning. Vi behöver fler trädgårdsmästare i Guds rike som ser det som inte syns och som agerar i tro för det vi faktiskt ännu inte har fått uppleva. Vi gräver runt och vi gödslar för vi vet att så länge det finns liv i en människa så kan Gud göra under och låta någonting som vi ännu inte har sett växa och bli till frukt i deras liv. Men ägarperspektivet kommer så snabbt över oss. Det här ger inget resultat. Det här är inte bra. Mellan de här två perspektiven pågår en liten spänning i våra liv. Men jag tänker mig att det är trädgårdsmästarna som får riket att växa. Inte ägarna, de kan ibland få lite av överskottet. Men det är trädgårdsmästarna som gör att riket växer. Jag måste bara berätta om en person till. Som jag kommer att träffa nu när jag åker till Nyhem efter den här konferensen. Han heter Isaiah Dow. Han är så svart man kan bli. Är ledare för pingströrelsen i Sydsudan. Det yngsta landet i världen. Han är för mig otroligt speciell. Jag var på en konsultation i Arusha i Tanzania. Då sitter ju ett antal av våra partners ifrån Centralafrika där och så tar ju de ifrån Rwanda ordet. Och från Rwanda där folkmordet skedde 1994 så säger de till alla oss att ni måste förstå att detta folkmord har präglat oss och vår identitet. Vi lever med detta varje dag. Och när de börjar prata om det då måste jag säga då krymper jag. Ja, jag känner mig så otroligt liten. Jag har levt i Bullerbyn hela mitt liv tänker jag när jag hör det där. Jag vet inte vad lidande är överhuvudtaget. Och samtidigt ser jag att någon annan tvärs över bordet börjar sucka och vrida sig och visar hela sitt ogillande rent fysiskt. Ni vet, säger ifrån. Jag tänker, vad händer här? Och de berättar om detta lidande och han blir bara mer och mer högljudd. Och till slut säger han, nu får ni skärpa er. Så tänker jag, vad säger han nu? Jag kommer i konflikt. Jag tänker, han säger ifrån och säger, hur länge ska ni låta detta folkmord skapa er identitet? Ni måste förlåta och gå vidare. Jag var helt överkörd. Så efteråt så inser jag måste träffa den här Isaiah Dow. Vad är det för människa? Hur kan man säga som han har gjort? Jag var lite upprörd. Tills jag hörde hans berättelse. Jag tror att det var en av våra missionärer i Kenya som fångade upp honom. Han var 13 år och ensam, helt övergiven. En flyktingpojk från Sudan. Ett offer ifrån inbördeskriget. Han hade sett hela sin familj bli mördad. Kom undan själv. Hade aldrig gått i skolan. Han var lång men mager som ett lik. Och vår missionär fångar upp honom. Får i honom lite mat. Och bestämmer sig för att sätta honom i skolbänken. Så dit går han, 13 år gammal och sitter med ett gäng 7-åringar. Försöker hackande lära sig att läsa. Lite präglad av undernäring. Men det visar sig ganska snabbt att detta är en enormt begåvad kille. Idag har han doktorerat på lidandet i Sydsudan, eller i Sudan, där 10 miljoner människor förlorade livet. Hela hans familj. Och så säger han, Jag bestämde mig för att lämna mitt liv till Jesus. Och så kom det en dag i mitt liv då jag förstod att jag måste förlåta dem som tog min familj. Och ni vet, när man som skandinav hör det, då är man bara en blöt fläck. Och så berättar han om processen där Gud liksom går in i hans hjärta och gör ett under. Och då han själv bokstavligt får uppleva att försoning också med fienden är den enda vägen till verkligt liv. Och den helige ande fyller honom. Så tänkte jag på den där missionären som såg den där spillran, den ensamme grabben. Det var en trädgårdsmästare med blick för något som ingen annan såg. Det var fullt av barn, men någonstans såg hon något som ännu inte fanns, något som ingen kunde ana. Men hon med sina gröna fingrar fick tag på denna Isaiah Dao. Och ur honom har vuxit frukt in i detta nya och plågade land. Och varje gång jag tänker på honom och en del andra så tänker jag, Gud, jag skulle vilja vara trädgårdsmästare. Om inte var den där sure ägaren som inte tål lite motgångar, det saknas frukt och direkt ska hugga ner. Jag gillar trädgårdsmästaren och jag tänker att i den här versionen så är trädgårdsmästaren ingen annan än Jesus själv. Och du vet, trädgårdsmästaren vägrar att bli domare. Om den dagen kommer, då är det inte jag. Om det måste göras så får någon annan göra det. Jag har bara en uppgift, att skapa förutsättningar för liv, att göra allt jag kan. Det hjälper inte att skälla på ett fikonträd. Man får väl ändra omständigheter. Det är inte mer av samma, det är lite nya tillsatser. Gör inte samma sak en gång till, ett år till. Vi ändrar runt omkring, men förutsättningarna finns. Hänger ni med på vad jag försöker säga? Och då tänker jag så här. Jag har några saker jag bara vill skicka med dig innan vi ska be till Gud. Du sitter garanterat här som ibland tänker som jag. Det är för lite frukt i mitt liv. Gud, förbarma dig över mig. Om Gud kommer som ägare till oss, då är det ute med oss. Vi ber, Jesus, kom som trädgårdsmästare. Rör vid våra liv, rör vid våra församlingar. Rör vi våra omständigheter. Låt det bli något annat så att det nästa år finns mer liv än det finns i år. Det är det första jag tänker. Den bönen är min bön. Så tänker jag något annat, och det är att jag i förhållande till andra människor allt för ofta blir ägare. Jag blir krass och lite rationell. Här växer ingenting. Jag behöver bli trädgårdsmästare. Så det är min andra utmaning. Du som tänker, jag vill bli en trädgårdsmästare. Jag vill vara en sån som gör att det börjar växa i andra människors liv. Där det är dött idag, där skulle jag önska att om jag fick vara med ett tag så blir det liv. Jag vill bli en sån. Det är mina två kallelser. Du som känner, det behövs frukt i mitt liv. Dig ska vi be tillsammans med nu. Och du som känner, jag vill bli en trädgårdsmästare. Skulle önska att det sinnet blev mitt. Dig ska vi också be för nu. Och tro mig, trädgårdsmästare behövs jämt. Nu ber vi.